When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag är lite förvånad över att du uppehåller det så mycket vid just mansrollen här.
Jag tror att det är den är nyckel.
Ja, att det är någonstans här. Va? Och där kan vi ju inte ge ett riktigt svar annat än att vi kan peka på att så här ser det ut. Vad gör vi nu?
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken. Och den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som jag har läst som heter Våldets kön, kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser. En av de två författarna sitter mitt emot mig. Välkommen Inger Lövkrona.
Tack.
Innan vi sätter igång ska jag också säga det. Du som lyssnar får gärna kika in på Instagram. Då vill jag lägga ut lite extra material. Kan man se lite nyheter och så vidare. Jag tänkte att vi börjar det här samtalet med att du får presentera dig.
Jag är alltså professor i etnologi vid Lunds universitet. Pensionerad nu, så jag heter emerita, så vackert. Och jag har sedan 20-25 år tillbaka jobbat med genusfrågor, jämställdhetsfrågor men också våld och genuskonstruktioner i samhället i ett historiskt perspektiv främst faktiskt. Så det här är en av mina första böcker som handlar om samtid.
Vad brukar du säga att boken handlar om?
Det handlar om kulturella och feministiska perspektiv på våld kan man säga. För att vi har ju en feministisk utgångspunkt, men vi har ju också då en kulturanalytisk utgångspunkt som etnologer. Vi tittar ju inte på våld som någonting som är biologiskt, men vi diskuterar de här teorierna som vill förklara våldet individuellt med hormoner och vad det nu kan vara för någonting.
Mm. Jag tänkte som utgångspunkt lite grann för ämnet då, om vi ska just beskriva kanske någon definition av våld och lite grann vad ni menar när ni... För jag märkte själv när jag fick frågan så när jag läste boken, ja, men vad är våld och vad handlar det om? Vad är våld och vad är inte våld?
Ja, det är en bra fråga. Vad som är våld är inte alltid samma sak i alla länder och i alla samhällen. Och hur man hanterar våld och hur lagstiftningen ser ut. Men någonstans gemensam utgångspunkt finns i Världshälsoorganisationen som år 2000 gör en definition av våld. Där man visserligen har tagit bort all bekönning av våldet utan uttrycker sig väldigt neutralt. Och jag ska be att få bara kort citera den faktiskt. För den är faktiskt väldigt bra, va? Och den fångar in precis det som vi gör, va? Alltså våld definieras av då Världshälsoorganisationen som allt avsiktligt utövande av eller hot om fysiskt tvång eller maktutövning mot sig själv, mot en annan person eller mot en grupp eller ett samhälle som leder till eller sannolikt leder till fysisk eller psykisk skada, död, frihetsberövande eller förlust. Och det är det vida våldsbegrepp vi utgår ifrån. För vi tittar på våld mot den egna kroppen. Vi tittar på det som kallas för interpersonellt våld. Det är våld mellan människor. Men också på socialt och kollektivt och ekonomiskt våld som samhällen och andra utövar. Och allt detta går vi igenom här. Men fokus ligger på våld i nära relationer. Det interpersonella våldet kan man säga.
Ska vi säga någonting om just det? Kanske det historiska just kring utvecklingen av att synen på mäns våld mot kvinnor. För det har ju hänt ganska mycket. Det har ju till och med mer eller mindre varit tillåtet förut då.
Ja, fram till 1865 så var det ju faktiskt tillåtet för husbonden i ett hushåll att aga, som det hette då, både kvinnor och barn, sin hustru och sina barn, men också tjänstefolk. Men inte för mycket. Det fanns i 1734 års lag som gällde ända fram till 1865. Där står det att man får inte slå dem blå eller blodig, lytt eller lam. Men det, allting, man får inte gå till överdrift. Annars så är det tillåtet att disciplinera, handlar det om. Kvinnorna, sina hustrur, sina barn, sina tjänstefolk med våld, va? Med aga som vi kallade det för sen. Va?
Mm.
Det har vi ju haft länge när det gäller barn här.
Mm. Och det var, vad sa du, 1800?
1865 blev det förbjudet. Men det fortsatte ändå, för vad man gjorde då var att våld i hushållet drogs undan från allmänt åtal. Så det var bara om kvinnan anmälde som samhället kunde gå in, va? Och göra rätt sak av det. Och det är precis likadant. Nu kan samhället gå in i dem. Men då drar kvinnorna tillbaka sin anmälan väldigt ofta. Så man kan inte gå vidare istället. Va?
Mm.
Så att det räknas som det är någonting privat. På 1865-talet då. Va? Och det räknas fortfarande som någonting lite privat.
Mm. Och under 1900-talet. Vad har det liksom hänt kring frågan?
Ja, det som har hänt kring frågan är ju att våldtäkt i äktenskapet förbjöds ju 1965, tror jag. Men annars så har det ju inte hänt särskilt mycket. Det är jag kan inte på rak arm säga nu vilka lagar som har kommit till. Det har ju gällt våldtäkt väldigt mycket. Och så kvinnofridsbrottet som kom 1999 till exempel. Men det gällde
vad gjorde det?
Det gjorde att man kunde döma för upprepat våld. Innan så var det, dömdes varje handling för sig så här. Och var det ekonomiskt våld en gång som kvinnan anmälde och psykiskt en annan, så renderade det så att säga knappast något åtal. Nu kan man anmäla att man utsatts för alltihopa det här under längre tidsperiod.
Mm, mm.
Så att det heter grov kvinnofridskränkning helt enkelt. Och det är ett brott som har gått ner därför att man har slutat att ta upp anmälningar om det helt enkelt på ett sånt sätt som var avsikten. Va? Så att det är väl vad som har hänt kan man säga. Sen prostitutionslagstiftningen som också kom i samma veva i slutet på 1990-talet.
Mm. Och ni beskriver också, vilket är spännande, det här liksom flytt av fokus när man har börjat prata om jag minns det rätt, från kvinnomisshandel till mäns våld mot kvinnor. Ja. Eller hur? Är det en juridisk förflyttning eller mer en medial förflyttning?
Det är väl en mer, jag tror inte, alltså juridiken är ju alltid könsneutral, bortsett från det här grovt kvinnofridsbrott där man säger uttryckligen att det ska vara en kvinna som är offer och en man som är förövare.
Mm.
Men annars så är det ett sätt att komma bort ifrån det här. Det blir alltid lite hotfullt och farligt när man sätter män i fokus. Mäns våld mot kvinnor säger ju att det här är mäns våld mot kvinnor. Och det slår aldrig fel när man säger till någon, ja, jag skriver om mäns våld mot kvinnor. Ja, kvinnor begår också våld. De också. Va? Då får man absolut det svaret. Ja, det gör de naturligtvis. Mm. Men det är någonting annat här. Va? Det är inget samhällsproblem om man säger så. Och det är inget strukturellt problem. Men och även inom, det blev ju mycket kritik mot regeringens starka feministiska perspektiv i lagstiftningen då. Framförallt när det gäller prostitutionslagstiftningen, men även kvinnofridsbrottet. Och då tog man lite ett steg tillbaka, och det gjorde man också på internationell nivå, på FN. Det här väldigt starka som man hade i deklarationen mot våld mot kvinnor har man luckrat upp lite, därför det var svårt att få FNs medlemsländer att ratificera eller skriva under ens en sån deklaration. Jag har varit inne och tittat på de reservationer som finns mot den här deklarationen, som har ju specificerar olika typer av våld.
Mm.
Jag tror det finns ett land, eller om det var två, som inte har några reservationer mot någon våldsform, och det är Sverige, och det var nog Island tror jag också. Annars kan det vara kortare eller längre reservationer mot olika former, framförallt mot sånt som räknas som hedersrelaterat våld och så.
Ja, precis. Man ser det,
så att det, du kan se det, va? Så att jag tror, eller vårt antagande här är att FN var tvungen, för att få in folk i det här, få in medlemsländerna i det här, var att backa lite när det gäller det här väldigt starka könsmaktsperspektivet som man hade, det radikalfeministiska perspektivet.
Det här mäns våld mot kvinnor då, som man pratar om i Sverige i alla fall. När kom det in, och från vem, från vilka?
Det kom ju in från forskarna. Svenska politiker har varit väldigt duktiga på att lyssna på feministisk forskning. Så att mäns våld mot kvinnor kom in för att inte kalla det för kvinnomisshandel, eftersom det var ett sånt neutralt begrepp. Vadå kvinnomisshandel? Är det kvinnan som misshandlar? Alltså man såg inte vad brottet var för någonting. Det signalerade ingenting.
Och det är ju smart ju, att man istället pratar om... Och när var det? Det var början av 2000-talet.
Det var början av 2000-talet, ja.
Just det
var då allting hände med den här nya forskningen om våld. Den kom i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet.
Mm. Och ni beskriver det, jag tycker det är väldigt spännande just hur vikten av ord och att kalla saker och ting för rätt... Att det skiftar också fokus på vem som är gärningsman och... Och sådär. Det är ju ett väldigt spännande sånt exempel ur ett kommunikationsperspektiv också. Och för det sätter ju också lite grann strålkastljuset på ett samhällsproblem då. Mäns våld mot kvinnor.
Men det kom ju också en reaktion från de som identifierar sig som då... liksom inte i heterosexuella parrelationer och så här, det här döljer ju att det finns våld också i homosexuella relationer, och då införde man det här, vad är det man kallar det för, våld i partnerrelationer eller någonting. Men så gick man ju också tillbaka och sa, det här säger ju egentligen ingenting, va? Och så, våld i nära relationer säger heller inte så mycket vem det är som råkar ut för våld, men det är det man använder idag, va?
Just det, det har gått vidare.
Ja, det har gått vidare ett steg.
Mm, våld i nära relationer, för det har man ju ganska mycket om i media. Det är en bärande del i boken ni skriver om. Det är ju också att nästan allt våld, vad man vill säga, är det män som ligger bakom, som utövar.
Ja, statistiskt sett är det ju faktiskt så. Alla män utövar inte våld, men statistiskt sett så är det män som utövar mest våld mot sig själv. Och det kollektiva våldet är ju män oftast ålagda i militär och polis och vissa yrken då där det ingår, där kvinnor tidigare inte fick vara med. Och sen det här interpersonella våldet, där är det nästan bara män. Och det handlar om våld i nära relationer, sexuella övergrepp och... You name it, va?
Mm. Har du någon exempel på statistik?
Alltså man brukar säga att 90% av allt våld utövas av män.
Mm.
Och av detta våld, hälften av de här 90% är mäns våld mot kvinnor.
Du nämner någonstans att män blir den närmaste gemensamma nämnaren för våld.
Ja.
Kan man säga så? Att
det är den starkaste strukturen genom våldsutövning, det är att det är män som utövar våld.
Ja.
Och att en stor del av det våldet som utövas mot kvinnor och barn i nära relationer eller på alla andra arenor där liksom våld mot person eller våld mot grupp. Det går ju också igenom våld på nätet, till exempel våld på internet. Och det finns olika typer av våld, men det är män. Den gemensamma nämnaren är att det är en man som är våldsutövaren eller förövaren.
Ja, precis. Och det är egentligen en tydligare gemensam nämnare än till exempel att våldet skulle vara fysiskt eller någon annan. Eller hur? Det finns andra så att säga, gemensamma nämnare, men den starkaste är just att det är en man som är bakom. Det är ganska intressant.
Vi har ju ett väldigt bra begrepp som vi driver genom hela boken här. Det heter våldets kontinuum, för att fånga in hur våldet kan se ut. Det är allt ifrån hotelser till dödligt våld och alla de så att säga, nivåer av våld däremellan. Så vad kvinnor kan råka ut för kanske bara psykiskt våld eller ekonomiskt våld. De allra flesta kvinnorna får hela det här spektrat, fast de allra flesta dödas ju inte. Va? Men alltså, det går inte att skilja en typ av våld från en annan typ av våld. Och säga att det ena är mer gravt och farligt och hemskt och än det andra. Va? Utan att det hänger ihop. Va?
Ni beskriver också det här med den kulturella kopplingen, alltså något som är våld här, behöver kanske inte vara våld någon annanstans.
Det finns ju en gemensam bas, det är ju när man skadar någon och utövar våld. Men hur man ser på det, vilka betydelser man ger det våldet, det är ju det som är kulturellt, som skiljer sig helt enkelt kulturellt. Men det allra mesta, åtminstone i Europa kan man ju säga, är ju gemensamt i USA och så vidare. Men det är inte alltid som man har en lagstiftning mot till exempel abort, som prostitutionen som vi tar som exempel här, där man kan se på den på olika sätt. Abort räknar man som våld faktiskt om kvinnor ofrivilligt drivs så att säga att genomgå abort. Va?
Precis.
Som när man i Indien och andra länder aborterar flickfoster. Va? Det är ju en typ av våld mot kvinnor.
Men vi kanske ska, för jag tror att vi kommer återkomma till det ganska mycket, det här med att mänsvåld är ett strukturellt problem någonstans. Det är väl det också mycket det kretsar kring att det är något mer än att det bara är, alltså att det är ett strukturellt problem. Kan inte du beskriva det lite grann?
Alltså det våld mot utövande av våld är ett strukturellt problem så tillvida att det finns ju på alla samhällsnivåer, va? Det kollektiva våldet, det interpersonella våldet och våldet mot sig själv. Och att det, så att säga, att det är knutet till män och maskulinitetskonstruktioner. Va? Att det, våld är en ingrediens i att göra maskulinitet. Och att bli en riktig man. Vi pratar ju om våldsbalansen som en man måste ha. De måste kunna utöva våld i vissa sammanhang. Det legala våldet så att säga som man kräver av män att de ska göra. Medan samtidigt det som får det onda våldet då, som är det våldet som är då kriminaliserat som våld mot kvinnor och våld mot flickor och så vidare. Va?
Ja.
Och även våld mot andra män är också kriminaliserat. Så att det är ju det, annars om våldet inte skulle vara strukturellt utan bara individuellt, då skulle man ju söka förklaringarna inne i männen själva och säga att det är männens natur som gör att de utövar våld. Och vi säger att våld är en kulturell handling, ja, som man lär sig. Och som man lär sig på flera olika sätt eller på ett antal olika sätt och som bedöms på ett antal olika sätt i samhället.
Men får man ta det där just det, så att säga, kriminella våldet, så kan man ju säga att ja, men det är ju som knäppjökar som håller på med det.
Det är ju inte det. Alltså inte när det gäller våld mot kvinnor så är det ju många män. Ja, vi har ju boken ett avsnitt om det dödliga våldet och det kom ju en väldigt bra bok här om året av journalisterna Kerstin Weigel och Edblom heter de väl som heter. Som vi hade gått igenom alla rättsprotokoll och alla domar om. Det är 17 varje år kan man säga som dödas av sina män. Mm. Och de männen beskrivs ju som psykiskt störda till exempel. Och de genomgår rättspsykiatrisk undersökning. Och de antas vara psykiskt störda. Men vad man kan se är ju att det här våldet börjar ju ibland med bara hotelser i en tidigare relation. De genomför sitt våld oavsett vilken relation de har. Och sen slutar det med ett mord i vissa sammanhang. Och då har de ju gått över en gräns. Men de mördar kvinnan därför att de kände sig så hotade till exempel över att hon vill ha skilsmässa och lämna dem.
Men om vi tar de personerna, ja, så skulle jag ändå hävda att de är ju knäppjökar. Alltså de
ja, de är
som tur är en väldigt liten
väldigt
minoritet.
Få män går så långt kan man, ja, säga. Va? Och vanliga normala män kan utöva normalt våld så att säga, va? Utan att gå över den där gränsen så att man dödar, det är självklart. Men knäppjökar vet inte katten om jag skulle kalla dem.
Nej, men dårar, alltså de är inte friska absolut, människor.
Nej, de är inte friska, va? Nej, eller de, nej. De kanske var det från början, men sen har det har gått dem på hjärnan att de inte kan kontrollera För vad män vill göra är att kontrollera kvinnor. Va? Vad de gör, vem de träffar och vad de klär på sig. Allt vad de gör. Och skulle kvinnorna inte ställa upp på det och begära skilsmässa, ja då slår det över. Va?
Men om vi tar det som kanske är mer intressant, just normala män då, som inte gör något kriminellt. Vad är det för, hur är så att säga då det, vad är det för normer och vad är det för någonting som normala män är med och då skapar och så att säga?
Det är ju traditionella maskulinitetsnormer som säger att kvinnor ska vara på ett visst sätt och män på ett visst sätt, och att det är män som säger vad skåpet ska stå i familjen, så att säga. Och när kvinnor opponerar sig mot det och försöker att göra uppror eller göra någonting annat, det är då, det är sådana situationer som utlöser våldet. Och framförallt är det ju situationer där kvinnan hotar med att lämna mannen. Då, det mesta våldet sker ju i sådana situationer då.
Men då blir det ju återigen då de som går över en gräns till något kriminellt då. Jag tänkte mest om man, just de här, jag minns inte ordet, det här med att man, de här maskulina beteendemönsterna eller normerna. Ja. Som så att säga bygger eller skapar eller våldet någonstans. Ja,
det finns ju där, det tillåter våldet när de mönstren, liksom när man går över gränsen till vad som en man anser vara höra hemma i en relation till exempel, eller vad kvinnan gör, då blir det lätt att gå över gränsen där. Och alla män gör inte det, men på något sätt så bidrar alla män till att detta händer, eftersom männen protesterar ju inte. Vi kommer ju in på det på vårt sista kapitel här, att det finns ju ett motstånd bland män att ta ansvar, inte känna skuld för andra mäns våld, men ta ansvar och försöka att förändra de här mansnormerna. Men det vill man inte, för det är ganska bekvämt att det finns män som går över gränsen, för då kan man själv också tänja gränserna i sin relation.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
För det är ett ganska intressant exempel, just de här tre kampanjerna, ja. Och exemplen på det i slutet.
Operation Kvinnofrid heter de. Ja,
ja precis. Kan du inte berätta om de tre? För jag tycker det är ett spännande, kanske ganska talande exempel någonstans som man kan utgå ifrån.
Det var tre kampanjer som då Kvinnofridskommissionen i slutet på 1990-talet startade, plus andra myndigheter. En här i Stockholm, det var tunnelbaneaffischer och det var annat. Och för att väcka uppmärksamhet för mäns våld mot kvinnor. Och i den första kampanjen så visade man kvinnor som offer för mäns våld, med ungefär budskapet att alla kvinnor kan råka ut för det här. Och det väckte inte särskilt mycket uppmärksamhet. Man är så van vid att ha kvinnor i den rollen. Det står ju varje dag så här mycket i tidningen. En kvinna har blivit misshandlad av sin man, det har varit bråk här och si och så. Så det var ingenting som hände. Nästa kampanj visade man en massa goda kända män som sa att nu ska vi kavla upp armarna och vi ska ta tag i det här och vi ska förändra de här männen. Vi ska vara goda förebilder och hjältar för de som slår kvinnor. Mm. Och det mottogs också med en väldigt stor entusiasm. Ulf Adolfsson var med där till exempel, och Gunnar Gunmo som var polischef på den tiden. Det var ungefär år 2000. Tredje kampanjen riktade, var det en massa barn? Det var barnröster eller barn som man hade fotograferat som sa: pappa, slå inte mamma. Jag är rädd, jag vill inte gå till pappa. Plötsligt så blev det en otrolig reaktion från framförallt då den manliga delen av befolkningen som kände sig skuldbelagda för att de fick ta på sig andra mäns våld. De sa, det här vill vi absolut inte vara med om, så här kan man inte säga. Man såg inte att man hade ett ansvar, att alla män hade ett ansvar. Så att de här som gjorde den här operationen, de fick ju emotta enormt massa hatbrev och hatpost och hot och så vidare och så vidare.
Just det, alltså att i den tredje kampanjen, poängen med den tredje kampanjen var att papper kan och orsakar våld.
Ja,
men det är ju väldigt många, eller det är ju som tur är bara några få som gör det då. Att de andra som papporna reagerar på.
Man kände sig skuldbelagd och inte att här har jag ett ansvar att se till att inte det där händer. Mm. Så att vad vi säger är ju ungefär att när man visar att man pekar ut män som orsak till problemet, alltså, och inte som lösningen som man gjorde i den andra tidigare kampanjen där de här hjältemännen, de trädde ju fram som vi ska minsann fixa det här. Och plötsligt så var det inte de längre, utan det var de här männen som var problemet. Anonyma män. Ingen vet ju vilka män det är. Va?
Nej.
Alla män kan bli våldsutövare i en nära relation.
Jag tänkte jag ska fastna lite det här. Om man tänker då, om man har alla män och så har man då en jätteliten del som så att säga går över till det kriminella och misshandlar en kvinna då. Den resterande majoriteten avskyr också det, och vi har kriminaliserat det och så. Men de här andra då, majoriteten av män, alltså hur menar ni att de bidrar till att den där lilla minoriteten gör något kriminellt?
De kan ju bidra med att i olika sammanhang ifrågasätta den typen av mansroll och maskulinitet som leder fram till våld. Och inte till exempel sitta och läsa deckare där allt våld är ju populärkulturen. Det ställer vi ju alla upp på. Va? Att se till att den typen av våld, trots att det egentligen är kriminellt, att vi godtar den och att vi godtar våld i alla andra sammanhang. Va? På något sätt inte ser kopplingen mellan underhållningsvåld till exempel och kriminaliserat våld, utan att man gör ingenting helt enkelt. Och framförallt vad som man menar i den här kampanjen, att icke-våldsamma män istället för att göra någonting, ta avstånd, kanske debattera om du har en arena att prata på, men framförallt inte bara gå ut och känna sig skuldbelagda och anklagade och inte se att det gäller dem också, att det gäller alla män.
Jag tänkte vi får, så att man lyssnarna hänger med, hur man kan vara en del av något även om man inte gör det själv, så att säga. Om vi tar det, så att säga, det accepterade våldet blir liksom en del av helheten, om man tänker sig då, dels inom populärkulturen, och där konsumerar i och för sig både män och kvinnor.
Ja,
då, såklart.
Även kvinnor stöttar ju det här. Va?
Ja, att det blir någonting som är... Och vad finns det mer inom, alltså hur, vad finns det mer för accepterat våld, så att säga?
Ja, du har ju inom idrotten till exempel har du väldigt mycket accepterat våld, så att, och sen är det ju det legala våldet, det som utövas då av polis och militär och av samhället för att hålla oss fria från våld egentligen. För allt det våldet, så att säga, smälter ju samman till en maskulinitetsnorm som säger att män kan och ibland till och med ska utöva våld. Och så finns det då de män som inte kan skilja på det här onda och det goda våldet, så att säga, och går över gränsen därför att man hyllar ett sånt här traditionellt konservativt mansideal. Som de här incelmännen som vi också skriver med, som menar att det är kvinnornas fel att de inte får ett ligg. Va? Och att man har rätt som man till kvinnors sexualitet och man har rätt till att göra det. Va? Och då, jag vet inte om man kan säga att de är bli knäppskalla, för de allra flesta män är ju inte det. Utan det är normala män, de är oftast inte sjuka, de är inte arbetslösa, de är vanliga män. Och det är det som är så svårt att acceptera, men alla vanliga män utövar inte våld.
Ändå intressant det här med just hur andra män som inte gör något kriminellt är en del av det. Jag tänkte om vi kunde prata liksom mer och beskriva det mer. Alltså man tänker då jag som inte gör något kriminellt, vad jag gör för någonting för att liksom, och vad kan jag göra så att säga för att det är för att inte då stödja det. Eller
män
inte
har ju gjort att man gått samman i män för jämställdhet och de här fattagrupperna. Män kan göra sådana opinionsbildande insatser väldigt mycket, och särskilt om det är män som är lite kända. De behöver ju inte framstå bara som Ulf Adolfsson som hjältar som ska rulla upp kavajärmarna, utan man kan ju faktiskt gå med och verka i sådana organisationer. Opinionsbildning, det är ju det vi har att ta till. Och så, som du då här vet jag inte var så känsliga för att liksom tänka sig, men vad kan jag göra? Gör något, ungefär va?
Mm.
Du gör ju ditt nu genom att spela in det här podden.
Mm.
Vi försöker göra vårt genom att skriva boken, och vi har skrivit några debattartiklar, men tidningarna vill ju inte ha någonting om mäns våld mot kvinnor nu, för det är ju bara gängkriminaliteten som ligger på bordet precis de här veckorna. Mm. Vi kallade vår debattartikel som vi försökte ha inlagd: lägg ansvaret för våldet där det hör hemma, hos männen.
Mm.
De fick säkert dåndimpen på DN, tror jag.
Nej, men det där är ju intressant, för jag är också jag reagerar också på det, för jag tänker, är det inte så fort man klumpar ihop folk, alltså, oavsett egentligen om man ska klumpa ihop folk som kommer från ett visst land, att nu får alla amerikanare här, ni är alla ansvariga för någonting som några amerikaner gör, eller om man så fort man klumpar ihop, inte det är farligt.
Men vi pratar om våld mot kvinnor som en strukturell fråga. Amerikaner har väl inga sådana strukturella problem ute i samhället i Sverige. Och säga att amerikaner, nu får ni ta ansvar för att några skjuter här. Det gör vi inte, va? Men mäns våld mot kvinnor är en strukturellt problem i samhället på alla nivåer. Och det måste angripas så att säga på alla nivåer, va? Och diskuteras, lyftas upp och accepteras att det finns, att det förekommer.
Går du att jämföra det med någonting annat?
Ja, när du klumpar ihop etniska grupper och säger så här att folk från ett bestämt land eller ett bestämt område, det är de som utövar hedersrelaterat våld. Det kan du faktiskt inte göra. Va? Det finns ju olika människor där också.
Ja, men
det är så man har gjort, och det är den diskussionen vi för i samband med det här med kulturalisering och kulturalism och så i boken, vad det är för skillnad. Och kulturrelativism och så, att det går inte att göra så. Alla människor är inte lika. Men gör du så att du klumpar ihop dem och häftar ett sånt här strukturellt problem som man med hedersrelaterat våld, och det är ju en del av våldet mot mäns våld mot kvinnor. Då pekar man ut en hel folkgrupp. Och då kallas det rasism, va?
Mm, exakt.
Men när man gör det mot män, vi gör ju inte på det sättet. Eller man gör ju inte på det sättet. Man säger att män ska ta sitt ansvar för att få stopp på det här. Va? Vi säger ju inte att alla män misshandlar kvinnor eller utövar våld mot kvinnor. Men att alla män har ett ansvar för att detta stoppar. Va? Precis som folk i en etnisk grupp, om det finns former av hedersrelaterat våld där, har ansvar också för att se till att det inte händer inom de med egna samhället eller egna gruppen eller de man umgås med eller i den stadsdelen eller vad som helst. Va?
Mm. Precis.
Ja.
Och då man tänker att man har ansvar, jag och andra män så att säga, som inte gör något kriminellt. Vad ska vi göra? För det är svårt också. Man kan, även om man är, jag är ju lika mycket emot mäns våld mot kvinnor som du, såklart. Men just vad kan man kan organisera sig, eller men tänker ni också att man ska försöka dra ner på det accepterade våldet, eller går det liksom?
Om jag hade det svaret så skulle jag ta bra betalt för det.
Ja, Nej, men jag tänker, om man tänker så här, om man några har ansvar så borde man också föreslå vad de ska göra.
Ja, men så fungerar ju inte världen. Va? Men det handlar ju om att i alla sammanhang visa på det sättet man kan visa. Alla kan ju inte skriva, alla kan inte gå med föreningar, alla kan inte gå in och gå in och tala om för grannen att nu slutar du och slå det. Alla kan inte göra det, men man kan bidra på sitt sätt genom att ta avstånd från det här våldet. Och inte som när man går ut då ifrån eller genusforskningens sida, att man skickar hatmejl och hotmejl som skedde under MeToo. Då plötsligt det här, då kvinnorna berättade vad som hände. Ja, det uppfattades ju som ett att mäns rättssäkerhet var under, så att säga, hot, och inte att kvinnors sexuella integritet eller individuella integritet hade så att säga skadats eller utsatts för våld eller något sånt.
Jag och säkert många med mig tyckte det var ganska bra, men det var då vissa män som blev väldigt arga på det där då.
Vad gjorde ni som tyckte det var bra då?
Jag som undervisar på universitet pratade ju om det, vi diskuterade det och så vidare. Ja, det är det jag undrar just också, att det är inte helt rätt vad man ska göra. För det är ju det som man reagerar på, även som jag läste boken, är ju det att man som man ska ansvara för liksom andras våld. Det kan man ju inte undgå att liksom rygga tillbaka till när man känner att man inte är en del av det. Det blir ju, och precis som när ni ville skriva den artikeln, automatiskt så.
Men du är ju en del av den här samhällets maskulinitetsuppfattning, va? Även om du inte just den delen är någonting som du ställer upp på, så ingår den ju i ett större sammanhang, va? Om hur män ska vara stora, starka, tuffa, framgångsrika.
Sen har det ju också utvecklats lite. Det är ju mer alltså som ni är inne på det här med, alltså dagens papper är mer föräldralediga än tidigare generationers och så vidare. Det har ju också hänt en del.
Där har ju hänt mycket, och det är säkert väldigt bra, va?
Det finns i alla fall en massa olika män.
Alltså själva jämställdhetsarbetet som staten eller politiken har drivit har ju varit väldigt bra, även om det är långt kvar. Men det gäller det jämställdhetsarbete som är jämställdhetens kärnområden, som är då det här med att dela hushållsarbete, få samma utbildning, samma lön, ha lika mycket makt. Men sen är ju också stoppa mäns våld mot kvinnor är ju också ett av jämställdhetsmålen. Där biter inte jämställdhetspolitiken. Frågan är om det är rätt att hantera våld mot kvinnor som en jämställdhetsfråga, för det visar sig att även jämställda män tar till våld i nära relationer, till exempel. Om kvinnor blir för starka så uppstår våld där också. Så att en fråga, vi diskuterar inte det så mycket i boken, men vi tar upp det här, att det finns egentligen ingen forskning som visar att just bättre jämställdhet skulle ge mindre våld i nära relationer, eller våld mot kvinnor överhuvudtaget.
Nej, just det. Det kommer fortfarande finnas kvar de som
vi hoppas utför. Det bara, va? Det finns ingen forskning på det egentligen.
Ja, nej, precis.
Vi vet att kvinnor som har det ekonomiskt bra ställt är då jämställda. De har lättare för att lämna ett våldsamt förhållande och skaffa sig ett nytt liv. Mm. Medan kvinnor som då inte har det inte kan göra det på samma sätt. Va?
Någonstans den förväntade, så att säga, mansrollen eller maskulina rollen då, som vi alla är med och skapar. Ja. Den gör ju då att det är vissa som liksom tippar över och liksom blir våldsamma och fysiskt våldsamma på riktigt. Och som liksom utifrån den här mansrollen, den är vi alla med och skapar. Och utifrån den så många hamnar liksom.
Ja, det blir mer tillåtande trots allt, för när vi har tillsammans skapat den, även om vi är emot. Våldet, så
exakt. Jag bara tänker precis. Jag tänker att det är inte helt lätt heller för alla att se det.
Nej. Jag är lite förvånad över att vi uppehåller det så mycket vid just mansrollen här.
Jag tror att det är den är nyckel.
Ja, att det är någonstans här, va? Och där kan vi ju inte ge ett riktigt svar annat än att vi kan peka på att så här ser det ut. Vad gör vi nu? Lagstiftning. Det går ju bra med samtyckeslag. Det gör liten skillnad. Men det är inte där det som gör den stora skillnaden. Utan det är ju faktiskt vad vi alla gör. Va? Att vi inser att man inte har rätt att kontrollera en annan människa. Vare sig med hot eller våld eller någonting annat. Va?
Jo, det här med... Det tycker jag man kan höra ganska ofta. De som har... flera barn till exempel, man ser att pojkar, när man har pojkar, då springer de och brottas och liksom någon form av våld, om man ska säga, medans flickor leker lugnare lekar och sådär. Vad skulle du säga, ligger det någonting biologiskt i det? Eller?
Nej, jag skulle säga att de lär sig väldigt tidigt. Från det att de föds, liksom vilka färger som är flickfärger och pojkfärger, vilka papporna brottas lite med pojkarna och så lär de sig det. Alltså, man socialiseras väldigt snabbt in i de här traditionella könsrollerna faktiskt som barn. Kvinnor har ju också aggressivitet i sig, va? Men vi får ju lära oss väldigt tidigt att dämpa aggressivitet, för man brukar hänvisa till att män har mer aggressivitet för att de har testosteroner och sånt, va? Men det finns inte bevisat någonstans att det är så. Utan att man på något sätt försöker försvara sig med någon typ av aggressivitet. Det är ju inte så konstigt egentligen. Men när man sätter det som våld, som kulturellt fenomen, då är ju våldet satt i system. Det är faktiskt satt i system att våld är någonting som vi ska använda för samhällsutveckling, för liksom geografisk utveckling, för att konkurrera en fiende eller för att kontrollera min fru. Va? Det är satt i system. Va?
Ja, eller vad tänker du just våld koppling till samhällsutveckling?
Ja, alltså, man använder ju polis för att inte samhället ska rasa samman. Utan det är ju en god samhällsutveckling där alla människor känner sig säkra och trygga, så tänkte jag där. Va?
Ja, just det. Ja.
Och då kopplar man ju på viss typ av våld för att hålla borta de som stör den utvecklingen och de som stör den tryggheten.
Ja, också och polis och försöka sätta dem i fängelse, de som gör det kriminella våldet också.
Det här är ju så jättekomplicerat. Ja. Så vi kan inte lösa det här nu. Men det är, alltså man får ju se det lite från någon slags teoretiskt perspektiv här. Va? Och inte från direkt så här. Va? Hur ska vi göra då? Vad ska samhället göra?
Nej, precis.
Utan det...
Skulle det kunna ett samhälle... Liksom, skulle man kunna få bort våldet helt så att säga?
Ja, vi lämnar en öppen fråga på det i boken här, för det är ingen som kan svara på det här. Det är, ibland behövs det kanske det goda våldet. Jag skulle tycka att man borde få bort allt våld från samhället, men det är ju inte en realistisk tanke heller.
Nej.
Men man kan ju börja att få bort våldet från de nära relationerna till exempel. Bara det hade ju varit det. Och så att kvinnor får en rätt till sina mänskliga rättigheter. Va? Och inte bli förtryckta och våldsutsatta och inte kunna leva ett normalt liv som män kan göra. Va?
Det är också det här med att jag menar, en militär och polis och sådana olika institutioner som har det som utövar ett lagligt våld. Eller på ett sätt.
Förmodligen så måste man väl ha det kanske. Men på lång sikt så borde man ju sträva efter att inte heller ha krig till exempel. Men vi är ju inte ensamma i världen tyvärr i Sverige. Även om vi gärna vill vara det så hade ju det varit jätteskönt. Men det är vi ju inte. Men att man ändå får upp, att man överallt får upp ögonen för de fruktansvärda konsekvenser som våldet har, och speciellt då det manliga våldet, eftersom det är män som utövar våld.
Sista frågan då, har du några rekommendationer till någon som lyssnar kring ämnet? Eller?
Ja, att läsa boken naturligtvis, men att kanske inte läsa den i ett svep utan ta den lite i små bitar, för den är väldigt, vad ska man säga, den är kompakt, va? Informationskompakt. Men att ha ögon och öron öppna. I reagera varje gång du ser någon slå någon på gatan. För våldet i nära relationer sker ju inte bara hemmet. Det har ju också flyttat ut på gatan väldigt mycket. Och till offentliga typ barer och pubber där då kvinnor utsätts för mycket nedsättande liksom tillmälen, en jävla hora och alltihopa det här. Och det är liksom tjatsex eller man tjatar för att hon ska liksom komma med dem. Alltså allt detta ska man reagera mot, tycker jag.
Om man lyssnar på det här och vill kanske ställa någon fråga till dig, kan man nå dig någonstans?
Ja, man kan mejla mig.
Mejla dig, man hittar dig på Lunds universitet, kanske?
Ja, man hittar mig på Lunds universitet.
Ja. Tack för att du var med.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage.
And the site is live.
That we opened a store and need a fast checkout stage.
Thanks, you're all set.
That count it up and ship it around the globe stage.
This one's going to Thailand.
And that, wait, did we just hit 1 million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com/listen.